Varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michelle Aparte-Gordon. Och som vanligt så sitter jag på Parea Workspace i Mölnlycke och i samarbete med företagande.se där du kan hitta massa spännande och bra nyttig info för att driva ditt bolag framåt. Idag så har jag en riktig tungviktare i studion. Jag har stött på henne flera gånger tidigare. Vi har också jobbat tillsammans lite i så att hon var en av talarna på Stories of Gothenburg, den första. Det här är en person som har många, många järn i elden, precis släppt en ny bok. Men förutom det så är det en riktig fighter, så det är klart att hon ska vara med i den här podden. Så Agneta, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden.
Ett stort tack för att få vara här. Äntligen.
Ja, precis. Long time in the making. Mm. Hur läget?
Det är jättebra. Ja. Mm.
Vad har du gjort idag?
Vad har jag gjort idag? Jag har haft möten med den före detta ägaren till Santa Maria.
Jaha. Nu blir det ett kryddigt. Gud vad då.
Nästa generation ska tilläggas ut.
Det är så att, ja, men du Agneta, det är helt omöjligt att få med din resa på ett kort litet avsnitt. Så vi sa ju redan innan att det här får ju bli en rond två. Så. Men för de som inte har hängt med på din resa, vill du bara ta lite kort vad du gör och vad du har gjort?
Ja, lite kort kan man bara säga att jag har en ganska lång bakgrund av varför jag jobbat inom dagligvarubranschen. Och lämnade dagligvarubranschen första gången 2008. Då jag började som extern vd i detaljhandeln. Den första externa vd. Och brukar mina bästa kunder säga att det var intressant. Och efter det skrev jag boken extern vd så lyckades du.
Okej, så var redan där du släppte den först?
Ja, precis. Så då kom den första boken nu. Och där och då blev jag intresserad av ägarfrågor. Men jag var inte riktigt redo för att starta det bolaget som startade 2016.
Ja.
Utan blev då tillbaka igen i dagligvarubranschen. Så då var jag bland annat... jag var ju på Santa Maria innan i 12 år.
Ja.
Och sen var jag på Bryggrens och Farabryggrens efter det här externa vd-året.
Just det.
Och sen har jag varit på Coop.
Ja, men det har jag sett. Ska vi också vara snabbt snudda vidare. Men vad, när man kommer till sån här, ja men det här blir intresserad. Var det något defining moment som hände som liksom tände gnistan för det?
Jag blir intresserad av ägarfrågor. Ja, alltså det är ju att man typ misslyckas.
Ja. Bra fan. Allt ska vara så spikrat.
Ja, men det var misslyckas. Och så vill man förstå liksom, för det gick ju väldigt bra på Santa Maria. Men man är inte bra i det andra. Då behövde jag förstå, vad var det som hände? Och där och då behövde jag liksom rannsaka mig själv. Vad kunde jag gjort annorlunda? Men också, fanns det någonting som ägarna kunde gjort annorlunda? Och kom i kontakt med en forskare som hade forskat om det. Och då när jag ringde upp henne för att höra liksom, lite mer information och fakta, så frågade hon mig vad jag gjort innan. Och så har jag varit extern vd innan. Och då sa hon, det kan inte vara lätt. Och då kände jag vilken bra tjej. Och så träffades vi. Och så skrev jag boken.
Grymt. Men det är ju någonting som är... Jag menar, jag tänker ju att som ägare så är det ju väldigt lätt att hamna i försvar och liksom, ja men det är inget fel på min baby. Ja. Alltså lite sådana grejer. Det känns som att du går där rätt in i elden liksom med sånt beslut. För det är väl ganska ovanligt tänker jag. Att liksom gå rätt upp där och börja stöka runt.
Ja, men du menar när jag blir extern vd tänker
jag. Ja, det bara dyker in i det spåret överlag som första tanken. Liksom, att...
Ja, men grejen är ju den att alltså, det är bra att man inte vet ibland hur svårt saker och ting kan vara. Och då kanske man hade tänkt två gånger till.
Sant.
Så att jag vågade göra det var ju för att jag var totalt orädd och totalt okunnig om svårigheterna.
Bra.
Så att Jag var ju mer så här nyfiken på att se en annan bransch.
Just
det. Det där jobbet, det skulle jag ju fixa.
Mm, ja.
För liksom det hade varit stora utmaningar med den andra jobb. Men jag har ju haft inställningen att det handlar bara om att bestämma sig. Så lösa, så lyckas man. I det här fallet var det inte så enkelt.
Nej.
Nej.
Och det här med, vi kommer tillbaka till den, men det här med, du skrev din första bok där.
Mm.
Hur hamnade du i författarskapet? What sparked den idén?
Ja, men det var helt hållet så att jag själv behövde förstå. Och mitt sätt att förstå det jag skriver.
Intressant.
Ja.
Väldigt intressant.
Så att det var anledningen och det var... Ja, svenska har väl varit en sån här som jag har varit bra i skolan. Mm. Men det är ju inte så att jag hade drömt om att bli författare.
Nej.
Och det var verkligen inte så, ska jag tillägga, att mina familj uppmuntrade mig. Utan att, nej. Då tyckte jag, ska du lägga ner tid på den posten?
Men vad kom fram av det arbetet då? För då antar jag att boken växte i takt med att du grävde i det då.
Ja.
Och vad lärde du dig av det? Och du skulle bara liksom...
Men för det första så lärde jag mig otroligt mycket av Annika som forskare när det gäller hur viktigt ägarrollen är och ägarkompetensen och vikten av att ägaren vet vad den vill. Det hade jag ju inte ens funderat på innan jag kom i kontakt med henne. Så den var en sån riktigt, är det viktigt? Liksom. Ja, det är väldigt viktigt. Så att hon lärde mig öppnade ögonen kan man säga.
Om du skulle ta direkt då, för de, när man mina lyssnare i den här podden har det bortskämda med mycket tips och råd och så här. Och om du skulle bara ta några takeaways som från det då.
Mm.
Vad kan du dela med dig av det?
Vad man ska tänka på?
Ja.
Om man till exempel tar ett jobb någonstans att se till att ägarna vet vad de vill. Och helst att det finns nedskrivet.
Det är sånt.
Ja, men för att...
Det tänkte jag fråga faktiskt. På det sättet.
Ja, det är skitviktigt för att en ägare tillsätter till styrelsen och då kan inte styrelsen göra bra. Jag kommer inte säga de vet vägarna.
Just det.
Nej, jag vet vad vi. Så det skulle jag säga. Och sen skulle jag också säga att ta det tid att försöka förstå den företagskulturen du priver på innan du tackar till det.
Uff. Hur gör man det? Vad skulle du säga? För jag bara kände hur den, om jag skulle sagt det till dem så bara, det gör man det.
Mm. Ja, men om man har chans att vara på intervjuer på kontoret så handlar det om att se, betrakta när man är där, hälsa folk på varandra, ser de glada ut, vad sitter, om det finns en anslagstavla, vad sitter där, vad sitter på väggarna. Det säger en del om företaget.
Det gör det, ja faktiskt. Det är så roligt för när du säger det så tänker jag ju på alla tusentals kontor jag själv har besökt i säljarrollen. Och så blev det direkt så här, ja, jag har ju sett, inser jag ju, ställen där det har varit liksom, hej kom och hjälp mig. Och så har jag varit på ställen där det har varit liksom, my god, är det ju drömstället. Och där sa du något som verkligen prickade. Vad finns det för red flags i det? Du är inne på lite, hälsa folk på lite sådana saker.
Ja, men det tycker jag liksom är rädd. Man märker liksom att du vet, kroppsspråk hos människor. Ibland på vissa bolag jag har varit så kan jag ha suttit, jag ska inte säga vad jag har stått på tavlan. Men det har varit en sån här varningsflagg att här är det liksom inte att man lyfter medarbetarna.
Men då tänker jag så här, det är 2024. Jag tycker att det går att gå ut på sociala medier utan att alla pratar om hållbarhet och det ska vara så bra och det ska vara så himla transparent och platt. Och, ja, men jag kan ju ibland få lite så här, nu är det lite för mycket nästan. Alltså så. Och ändå känns det som att det är hur mycket jobb som helst kvar.
Oh ja, alltså det är gigantiskt mycket fall. Och jag... Hållbarhet är en sån del som där finns oändligt mycket att göra bland ägarledda bolag att försöka förklara att hållbarhet handlar bara inte om källsortering eller? Ja, men för det. Alltså social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet är ju viktiga delar. Men många tror fortfarande att det bara handlar om miljön. Och begränsar sig ofta till källsor.
Den är ju helt galen.
Mm.
Okej, okay, så ja, nej men så du kör inte på med det, och då liksom från att du släppte den boken då, och liksom hur blev resan där?
Mm. Så. Ja, men då blev jag ju rekryterad till Riddarens och Farbygdens, som ägdes då av börsnoterade aktier.
Ja.
Och då hade man förvärvat 2 familjebolag, Riddarens och Farbygdens, i ett börsnoterat bolag.
Ja.
Och det var bra att jag både hade varit på Santa Maria men också hade kört i diket på det här uppdraget som jag har haft. För att det gjorde att jag hade en så mycket större verktygslåda och förståelse för hur de medarbetarna som hade varit länge på Riddarens och Farbygdens kände sig när börsnoterade Atria kom in med det här storbolagstänket.
Just det.
Så jag blev någon form av, de kallar det översättare,
yeah, yeah,
för min nya chef och gänget som fanns på plats hela tidigare. Det var ganska mycket kunskap som hade gått ut genom dörren när Atria hade förvärvat.
Varför blir det så? Varför blir det sådana krockar?
Men jag verkligen ser så tydligt att när man gör förvärv av bolag så har man ett sätt som är lite grann mekaniskt att kartlägga värdet. Det vill säga man har vissa parametrar men glömmer ofta företagskulturen.
Yeah. Oh.
Och även glömmer att identifiera vilka som är nyckelspelarna i organisationen. Och missar även att är det här som finns det strukturkapital, det vill säga finns det mer skrivet av den här kompetensen som sitter här i gruppet hos många mycket mer arbetare.
Just.
Och vad har skapat framgången i bolaget? Inte minst viktigt att man tar reda på. För om man försöker lägga på som storbolag sin nya mall på hur saker och ting ska göras i det här fantastiskt framgångsrika entreprenörsbolaget, blir lyckas sällan.
Nej. Nej. Otroligt häftigt. Men och var någonstans, ja, men fortsätt på det spåret då, så du kom in där.
Ja, jag kom in där. Jag var där ungefär 4 år. Och sen parallellt höll jag utbildningar föreläsningar om extern ned- och ägarfrågor. Som jag
fick. Ja, du hade redan kört igång med det. Och,
men som, ja, ja, då var det bara ett enskilt film.
Okej, okay. Ja.
Men det var nämligen så att boken extern vd skulle ha slutat med att Kristina, som är en person i boken, startade ett bolag som jag startade 2016. Men förlaget Liber ville att hon skulle då ta ett jobb som extern vd och lyckas i sista kapitlet.
Jaha, okej.
Okay. Så det var, jag hade en tanke 2010 om att starta, men kände att det är en komplex fråga och jag kände att jag var inte riktigt rätt för att starta bolaget som jag startade 2016.
Ah, superhäftigt. Och sen efter det då? Vad hände sen?
Ja, sen hörde Coop av sig. Först regionen. Och frågade om jag kunde gå in som försäljning och marknadschef. Och då tänkte jag så här, ja, men alla undrar hur Coop fungerar.
Ja. Det var också en sak när du sa det.
Så att jag tänkte, ja, jag ska bara göra det. Sen skulle jag starta det här bolaget. Och då hade jag tänkt att det ändå kommer bli mer än de antal åren som det blev. Men det var så att när jag hade börjat på det här bolaget och jag hade ganska lång uppsägningstid från Lidhemst och Fabien, så när jag hade varit här ett halvår så säger min dåvarande chef att ja, jag måste tyvärr mer än alla att vi kommer att säljas.
Nej.
Jo.
Du får.
Och då är det så här att vi skulle säljas till de fria föreningarna som det heter.
Just det.
Ja.
Ja.
För att den delen jag var ansett på ägdes av Coop centralt.
Mm. Och hur påverkades din roll då?
Nej, men alla skulle ses upp.
Ah.
Mm. Men då blev jag tillfrågad om jag kunde gå in som interimmarknadschef för Coop Sverige.
Okej.
Okay. Ah. I Stockholm. Och jag vill inte flytta till Stockholm.
Nej, fan villig. Så vi i Stockholm.
Ja, då såg jag min chans att starta det bolaget. Nej, parallellt. Som jag sen startade. Kör var på Coop totalt i 2 år.
Mm.
Men då är det lite lustigt då att de som då köpte Coop, den här, där ingår ju idag i styrelsen.
Ja, den är ju riktigt rolig.
Ja.
Men du, det är mycket prat om kvinnligt entreprenörskap.
Mm.
Hur har du upplevt det? Som en, jag menar, du är ju en person som i min värld då, du backar ju inte, skinn på näsan, så här. Har det alltid varit så? Eller har du fått liksom växa in i det?
Jag har alltid från väldigt tidig ålder blivit uppmuntrad av min mamma att om du inte förstår någonting, fråga. Och hon uppmuntrade mig väldigt tidigt att Agneta, det modigaste man kan göra är frågan om man inte förstår.
Mm.
Så det har jag haft med mig jättetidigt. Sen när jag var 6 år gammal så tyckte jag att jag fick för lite pengar till lördagsgodis. Men vi bodde på landet på vischan, alltså nowhere. Men vi hade eget brunnsvatten. Och mamma och pappa sa att det var så bra det här vattnet. Och jag gick ju och klurade, brukar jag känna mig inte som 6-åring. Och så var det en varm sommar, liksom en skogshuggare i området. Så jag släppade dit campingbordet till den här inlandsvägen och började sälja äkta brunnsvatten.
Så
grymt.
Så
att det här entreprenörskapet och nyfikenheten har funnits. Men sen absolut på alla jobb man hade när man så var yngre så att säga. För det första så var jag ofta ensam kvinna. Och utan att nämna någon arbetsplats på något sätt så var jag väldigt förvånad över den. När jag sa någonting så var det som inte man fanns.
Det är sjukt. Det är så svårt att ta in det på ett sätt. För det känns så overkligt. Men det, jag hör ju det och man läser ju det överallt. Så att det kommer från dig är ju starkt. Ja. Och det här då, blir det bättre? Det är väl en naturlig fråga jag måste ställa. Tycker du att det liksom går åt rätt håll eller är det fortfarande väldigt mycket kvar att göra? Alltså, det är ju väldigt mycket prat med när jag även diversity-frågan, kvinnor, män, allt det här.
Nu är det så här att nu är jag ju inte 25 längre. Så att jag kan ju inte säga det för en 25-åring. Jag hoppas att det blir bättre. Men för inte så länge sedan så hade jag ett uppdrag som vd och ville göra större förändringar.
Mm.
Och då var det en äldre man i styrelsen som undrade om jag verkligen skulle kunna klara av att göra de förändringarna för att jag såg lite vän ut. Så på frågan om det blir bättre, jag...
Det blir ju sådär. Ja, det pågår verkligen. Och samtidigt så känns det som att återigen vi lever i 2024. Det enda man pratar om tycker jag som hänger väldigt mycket på LinkedIn. Och så, jag tycker det är bara sådana här grejer som diskuteras. Men då är det ju ett gap någonstans mellan den diskussionen och det faktiska arbetet då, som görs där ute. Blir det bättre just, alltså, för du har ju blivit, ja men du är ju en tung spelare idag på marknaden. Det är många som känner till dig. Olika segment, det springer jag ju på också. Och med alla de befattningarna du har haft längs vägen, blir det lättare då att komma in för dig nu? Alltså så märker du ändå att det kommer en viss auktoritet med,
ja,
med det?
Ja, men det tror jag. Och framförallt så har man ju liksom lär sig hur man tacklar. För jag vet ju när jag hade utbildning första gången på en känd affärstidningskurs. Då var första kursen, jag var tidig, en annan äldre man var tidig. Han förstod inte att jag var kursledaren.
Nej.
Och jag sa väl lite först att jag var kursledaren till jag började snacka. Och han skulle ta dem för mig liksom, hur det var här och sådär. Och då sa jag att ja, jag vet, så jag, för jag, det är jag som den här kursledaren. Och då så är hela stationen, har jag tittat på mig ifrån och ner. Så han säger, men du, kvinna? Och från Göteborg.
Ja, men den har jag ju sett på.
Ja, jag sa.
Ja, jag förstod mig om en gång. Ja, men det ja, vi får komma tillbaka till den också, tror jag. Men okej, okay, du lämnade det där. Och var är vi nu årsmässigt?
2016 startade jag.
16? Ja, okej. Okay. Ja. Och sen dess nu då så har du lagt majoriteten av din tid på vad?
Att driva bolag i share management.
Just
det. Och ta bolag från ägare till ägarstyrt.
Just det. Well, om du bara skulle summera lite, ägarlett till ägarstyrt, det är ju din slogan. Vad menar du med det?
Ja, men det handlar om att i ett ägarlett bolag så sitter man som ägare på 4 stycken med stolar man gör. Man äger när man styr, så man är operativ. Det är ett ägarlett bolag.
Ja.
Ett ägarstyrt företag där har man dels dragit isär de här rollerna, så man vet vad man gör i ägarrollen. Man vet vad styrelsen gör, man vet vad vdn gör och man vet vad som är operativt. Man har också gjort resan att omvandla humankapital, det vill säga det som sitter här, jag har tystnadskunskapen, till strukturkapital. Det vill säga mer nedskrivet så att man kan omvårda medarbetare till exempel. Det är mycket lättare.
Vad är det för storleksordning på bolagen som vi pratar om? Alltså, för jag tänker ju så här att Sverige består ju av, vad säger man, 98% småföretag. Gäller det här bara storföretag du pratar om?
Nej.
Vad är liksom, vad är spännvidden? Vad är det man tittar där?
Nej, men jag skulle säga att allt handlar om vad man som ägare vill med sitt bolag. Vill du utveckla ditt bolag? Vill du skapa tillväxt? Vill du framtidssäkra ditt bolag? Och eller vill göra en exit så småningom? Då behöver du göra vandringen mot mer ägstet.
Ja, okej. Okay.
Men om du vill ha ett upplevelseföretag, du vill vara liksom själv och driva bolaget, du är nöjd som det och du är helt okej okay med att inte kommer leva vidare när du går i graven.
Ja.
Då kan du fortsätta vara ägaren.
Okej, okay. Ja, men den är ju bra. Och där är ju också en sån här intressant, vad ska man säga, när man pratar om just entreprenörskap, företagande, att du nämner det, men vilken typ av företag är det? För det, i min värld så blir jag ju väldigt, jag sugs ju in i alla de här, liksom, det ska vara startups och det ska göras exits och det ska byggas imperium och det ska liksom så här, jag kan ju tycka att det är lite gött och liksom så här, ja, men jag vill levebrödsföretag, så kallar det. Jag gillar den termen. Det var liksom spot on på den.
Ja.
För det är ju väldigt många som vill bygga ett sånt. Alltså bara äga sitt jobb.
Ja, ja.
Basically.
Ja.
Yeah.
Och det är inget fel liksom, i det.
Nej.
Utan, men man ska då vara medveten om att det är svårare att skapa ett värde. Så att om man funderar till exempel på att ja, men hur ska jag, nu börjar jag som är så gammal så jag kan inte jobba längre så jag vill sälja bolag. Det kan vara för kängt då. Man måste börja tid.
Och vad är tid då? Vad skulle du säga om du skulle sätta en tids?
Nej, men alltså, det beror ju på hur mycket kompetens det finns som är först kunskap för att tänka av detta. Men det tar ju några år. Det går inte, det är inte gjort på några månader.
Nej. Ja, det är ju intressant. Men och finns det någon sån här, ja, men är det så många så tar det så lång tid i snitt? Och är det så många så, eller är det väldigt olika beroende på vad det är för typ av?
Det är väldigt olika, ska jag säga. Och i vissa lägen så kommer jag in jättetidigt, kanske en utbildning, det är till och med inkubatorer ibland. För där, speciellt när det är inom mycket tech eller där man vet att kommer ändå att man har tunga investerare just de med från början.
Hur ser investerare på den biten då? Om man bara isolerar dem?
Där finns det mer att göra att utbilda dem.
Ja, det är ju så.
Ja. Så att jag tror att många investerare skulle må väldigt gott av att sätta sig in i de här frågorna också.
Men där är ju just på startup-världen då, att kunna, jag vet ju själv när man pratar om just det här med investerare, och jag har ju drivit frågor ibland just att försäljning borde vara mer centralt, självklart. Med tanke på att får de inte fart på det, och finns det ingen mer startup, vilket statistiken är väldigt tydlig med, att de är duktiga produktutvecklare, men that's it, så oftast. Och de här investerarna många gånger fast sugs in i den fällan att de tittar mer på tjänsten och produkten, ja, än allt runt omkring.
Mm.
Men i min värld blir det samtidigt så här, men vänta lite nu, det här är ju framgångsrika investerare. Du kan inte, och när du säger den biten, ja, då blir det ännu mer så här, sorry. Då blir det ännu mer så här, men hur kan de inte veta detta? Ja. Har de inte gjort det där resan? Alltså så.
Men de är ju duktiga på vissa delar, finansiering och alla de delarna. Men jag har ju sett många bolag som har fantastiska idéer.
Ja.
Innovationsmässigt och de bitarna. Men man har inte någon som förstår hur man tar det till marknaden.
Nej.
Eller hur som förstår kunden.
Mm.
Och det brukar jag mer och mer titta på, att när vi tittar på bolag som har fantastiska idéer och fantastiska innovationer, finns det någon i styrelsen som förstår hur kunden fungerar? Som förstår go-to-market, som har jobbat till den kunden, som ska rikta sig mot. Där har jättemånga gått i fällor som nyligen gått i konkurs, som går i konkurs.
Och, men det är ju intressant då, för jag menar, i det här arbetet så låter det ju som att det kommer också in då en hel del sälj- och marknad. Och vad är det vanliga du ser då? Vi är ju ändå, och låt oss kvar där lite. Vad är det vanliga du ser att man missar på det? Du pratar om att inte förstå kunden till exempel. Det är ganska jobbigt om man inte gör.
Men det är väldigt bra. Och det, sen finns det ju absolut entreprenörsbolag där ägaren bevis otroligt mycket av försäljning. Men ibland behöver man också inse att den försäljningen som fanns och det sättet att sälja som fanns när han eller hon startade bolaget kan ha förändrats.
Ja, men den kan jag ju se högt och lågt, tänker jag. Alltså både på, jag tänker direkt på konsulter som är en gång gjorde en jättekarriär och kom ut på marknaden. De blir omkörda idag av yngre då som ofta har mindre kompetens.
Yes.
Men förstår marknaden. Och så hamnar de här högre kompetenta i skuggan av dem på grund av att man inte kan kommunicera dem. Men också med företag, som du säger, som jag har sett det lite i bygg faktiskt, ut och slänga någon framför bussen då. Men ser du att det är mer i vissa branscher än andra, eller är det ganska övers... Liksom...
När man inte frågar...
Ja, just det här med att flytta sälj- och marknadsfokuset. Det är det jag vet.
Nej, alltså, om vi tittar på vissa tekniktjänster så upplever jag att det brister ofta i sälj- och marknadsfokus. Men nu generaliserar jag verkligen. Men entreprenören som är lite mer professor och uppfinnare, jag brukar kategorisera i eller olika, älskar ju sin produkt så mycket. Och kan ju hålla på att utveckla i det oändliga.
Mm.
Men när jag ställer frågan, men hur ser kunden ut?
Ja.
Ja.
Nej, men det har jag också stött på en hel del, det du pratar om nu. En tanke jag får så här, du har ju haft ledande befattningar både privata sektorn och i den andra bara. Så, vad skulle du säga är de stora skillnaderna? Om du fick ta några bara i de två olika världarna. För det känns spontant som att det borde vara stora skillnader. Men det kanske inte är.
Jo, jag tycker det är jättestor skillnad. I den privata sidan så ger du ju... Alltså, du är ju så du vet ju att du behöver vara nära marknaden för att kunna driva en affär, en lönsamhet.
Ja.
Det är väldigt mycket mer fokus på kund. På ett affärsmässigt kommersiellt sätt.
Ja.
Som jag har sett. Och i den andra världen är det min upplevelse att man har mycket fokus på det interna.
Mm. Och det är ju, vi ska inte gå in på djupet på det, men det, jag tycker det är så, det blir ju tydligt. Alltså framförallt då så finns det ju en frustration bland många i den privata sektorn. Att det är väldigt svårt att komma in på olika entities då. Och det finns ju väldigt mycket lokala kulturer som styr även det.
Mm.
Men om vi bara håller oss liksom så här, vad är det som gör, tror du, att det finns ett sånt gap mellan offentligt och privat då?
Jag tror att alltså, en jätteutmaning handlar om att få in entreprenörskapet i den offentliga sektorn och få fler att både vilja komma in.
Ja.
Men också få förutsättningar att förändra.
Ja.
För att möta marknaden och kund.
Ja.
Man behöver närma sig entreprenörerna på ett helt annat sätt än vad man är van vid.
Just det.
Och inte röra sig i samma kretsar.
Ja.
Ja,
för det kan jag ju uppleva när det gäller, alltså, så när jag säger de här grejerna så pratar jag utifrån mina erfarenheter nu, ifall det är någon som hoppar på mig, så får ni gärna göra det. nej men just det här att det är som en liten mur nästan, som du ska liksom ta dig över runt förbi under, jag vet inte, men den är där. Och jag har ju själv gått ut och stångats med liksom flera organisationer och känt att det är lite så här, ja, prata klart och gå ungefär. Och gått ut och varit liksom skitfrustrerad och bara tänkt så här, what? Ni borde ju lyssna liksom. Lite kopplat till vad vi pratade om förut då, så känner jag ju nu att i takt med att mitt egna varumärke har blivit starkare, så är det inte lika lätt att stoppa huvudet i sanden. Men den är där, definitivt. Men vad skulle du ge för tips då? Om man nu vill, man är där, man lyssnar på det här, jag är i den privata sektorn, jag kanske jobbar mot den offentliga, eller har den ambition att göra det. Vad skulle vara ett par, har du några tips till den personen? Att liksom hur de skulle gå till väga för att komma in? Eller så här.
Ja, alltså komma in så ska du egentligen försöka passa in så mycket som möjligt i deras värld. Men om man vill göra förändring så tror jag att man måste vara flera samtidigt.
Ja.
Jag tänker så här att det är, om vi tittar på regeringen och politiken och hur man byter. Jag tänker på att det blir så Wikström som avgick till exempel.
Just det.
Alltså det är klart, alla undrar vad hände egentligen. Men så det finns ju politik i de här sammanhangen också. Även om vi är på en annan nivå.
Jag har dört.
Ja. Och vi ligger liksom lite grann inbyggt tyvärr eftersom pengarna kommer ifrån det statliga systemet.
Just det.
Så det måste ju vilja till en förändring från ganska hög nivå att förändra även i de statliga offentliga bolagen.
Ja. Och det här är ju en, får vi ta en helt separat vid tillfälle, för det här är, kan man ju, that's a rabbit hole definitivt, som är intressant att liksom utforska. För det är ju någonstans, jag stöter ju på jättemycket, som sagt, också entreprenörer då, som har haft så mycket stories kring hur det har varit och liksom komma in på vissa ställen och den här protektionismen som, som finns men som är lite av en handgranat och lyfta i då. Men tillbaka till det här då, ägarlett till ägarstyrt. Mm. Du har precis släppt en till bok nu.
Ja.
Ja, hur var det då?
Ägarguiden.
Ja.
Ja, men det var ju fantastiskt. Vi släppte på först i Göteborg och två gånger i Göteborg.
Just det.
Och sen Stockholm.
Mm.
Sen då boklanseringen. Man kan ha en boklansering med en gång nu.
Ja, det. Ja.
Och sen har det liksom snurrat på. Och det, jag ska aldrig säga att det var skitläskigt för att jag visste inte hur den skulle ta sig emot.
Nej.
Men, jag...
men du hade promotat den bra.
Ja.
Alltså du hade ju byggt upp vågen. på Linkan och det är ju viktigt. Jag menar, jag läste någonstans här, proffsen smyger, eller amatörer smyger ut saker och proffs lanserar. Så här, nej, det får ju säga att du har gjort det. Men ja, den togs emot bra.
Men den har tagits emot väldigt bra.
Mm. Varför ska man läsa den?
Man ska läsa den om man jobbar antingen som ägare eller styrelse eller i ett ägarlett bolag för att förstå vad är det som gör att ett bolag växer.
Mm. Det är ju jävligt intressant. Ja, klart. Mm. Men vad betyder det? Och hur är boken upplagd? Är det, liksom, är det en story? Eller är det,
liksom... delarna. Det är både en story.
Ja.
Man får följa Anders. Hur hans ägarutveckling är.
Ja.
Över tid. Men sen är det då fakta. Ett av varje min story. Men den peggar upp så att man förstår faktan.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra.
Så att den är enkel. Och man behöver inte läsa från 55. Utan man kan gå in i det kapitlet som man vill läsa.
Till jag sa att den var enkel. Då kan till och med jag läsa.
Faktiskt.
Är det bilder?
Uppe du många modeller.
Som?
Inga härliga citat från testiga ägarentreprenörer.
Okej, okay. Ja, men då så.
Som gör att man känner igen sig.
Mm. Var hittar man den här boken?
Ja, där finns man Libris eller Bokus. Eller så kan man besöka mig på i Askim där jag sitter.
Ja, just det.
Och köpa. Eller så gå med in på share.se och beställa.
Grymt ju.
Mm.
Så alla de här lyssnarna nu, de tänker ju direkt så här. Vad är det för rabattkort?
Var Agneta 2025? Så man får vara en e-rabatt.
Vet du vad, den är säkert så bra så att den är värd varenda krona. Nej men det är jätteintressant.
Får jag komma Ica in där?
Shoot.
Jag var på Ica Klantum i Mogås. Och de är tydligen jätteduktiga på att sälja böcker. Vilket jag visste. Och där stod min bok.
Ja.
Och av, som jag såg i somras, vilket jag inte visste. Och då var det så att samtidigt så råkade jag geta efter cashenötter.
Mm.
Och det visar sig att jag kunde ta i handlaren.
Okej. Okay.
Och så säger jag, du förresten, säger jag när han har besatt mig vad de är. Jag vill bara tacka dig för att du har den boken. För det är jag som bland annat skrivit den då. Så. Och då sen, vad intressant, så. Den går ju jättebra. Jag har precis, alltså kan, så vi kanske ska ha liksom en
bokrelease där också. Ja, nej, men det är grymt ju. Ja, men jag ska definitivt läsa den. Och idag fick vi ju ta det ganska generellt återigen. Du har sett track record som är ganska så här, det går inte att få in det på ett sån här kort intervju. Men till up and coming företagare, kvinnor där ute, tjejer som ska liksom göra karriär. Vad skulle du vilja säga tror
jag? Jag skulle vilja säga till dem att våga tro att man kan mer än vad man kan.
Mm.
Ta stöd, hjälp av nätverk.
Ja.
Se till att ha människor runt omkring dig som tror på dig.
Ja.
Välj bort dem som gör att du tvekar på dig själv. Se till liksom att omge dig liksom med människor som skapar ett gott test om du står här.
Jag tycker det får vara en jävligt bra summering. På den här rond 1, vi har många, många grejer vi ska prata om, Margareta. Och Jag kan bara hålla med, som jag brukar säga, det är, och det här med nätverk som du liksom trycker på, att jag sa vid något tillfälle att nätverk är den nya världsvalutan. Och det är verkligen så. Det ser man till liksom kunskap. Allting handlar om nätverk. Det finns ingenting som, alla dörrar öppnas. Alla vägar kortas ner. Alltså det är otroligt vad nätverk gör. Så att jag tänkte direkt på en föreläsning jag hade på IOM nyligen. Där fick prata med, kände som hela skolan. Det var väldigt mycket folk där. Och det var liksom ämnet. Så det var ännu roligare att du sa den meningen. För ni som lyssnar på det här, ta verkligen till i det. Och det är ju en stor del av din framgångsresa. Du har ju byggt ett otroligt nätverk. Och att du har jobbat dig in i kretsarna där ute.
Och det kan jag säga att hade jag inte haft de liksom, kontakterna, nätverket,
ja,
så hade det aldrig gått.
Nej.
Men det är också krävts mod,
yes,
sa första samtalet.
Ja, men det är bara görsnabbt. Jag hade tänkt avrunda, men vi tar en snabb på den också. Just det här med försäljning då, ta första samtalet som du säger. Många vågar inte det.
Nej.
Vad tänker du kring det? Att liksom höra av dig, ta tag i det och så vidare. Det är ju en del i en säljprocess, menar jag också. Att sälja in sig själv är ju precis lika viktigt som att kunna sälja, till och med viktigare än att kunna sälja något annat, menar jag. Varför är du bra på det?
Ja, men jag tror att jag är totalt orädd. För att liksom, och det har väl att göra, jag tror faktiskt att det har att göra med att min mamma sa våga fråga.
Ett fantastiskt bra ord. Våga fråga. Våga fråga och lyssna.
Ja.
Det är ju liksom, för där tror jag många gör, liksom de, idag lär man sig att ställa en fråga.
Ja.
De lär sig inte att lyssna. Och det var så roligt, för häromdagen fick jag meddelande via LinkedIn, så jag skulle vilja praktisera och lyssnade på detta, så det blev jävligt bra i slutet, men jag sa flera gånger så här: läs vad jag skrev. För jag bara, varför? Så kom det tillbaka något helt annat då. Men som du säger, våga fråga och sen våga lyssna. Sjukt häftigt, Agneta. Se till att skaffa boken, se till att läsa på, se till att lära er, följa dig. Och du finns på LinkedIn. Vad finns du med?
Jag finns på Instagram. Chef om du söker på. Jag finns ju privat också. Privat på Instagram.
Vad brukar du dela på dina sociala medier?
Jag försöker dela kunskap och sådana aha-insikter. Som jag själv får och som jag tänker att där kan vara någon mer som vill veta detta.
Bra. Då ser vi till att göra det också. Mm. Självklart, dina länkar kommer ligga i avsnittet här också. Så att det är inga konstigheter. Agneta, riktigt, riktigt bra. Gött, bra första snack säger vi. Och så, som vanligt, vänner, ni vet vad jag brukar säga. Nummer ett. Är det så att du ska satsa på att bygga ditt nätverk, så gör ni så att ni följer länken här i avsnittsbeskrivningen. Då kommer ni till min Linktree och så slår ni in koden till den workbooken, LinkedIn workbook som ligger där. Så ser ni en kod så att ni kan låsa upp dokumentet och hämta det. Det får ni ut av mig helt gratis, så kan ni följa Agnetas roll. Bygg ert nätverk, där får du 29 sidor med hur du skapar och kommer igång med LinkedIn helt enkelt. Så följ anvisningarna där. Och sist men inte minst, som jag brukar säga, det räcker inte att jag vet att du är grym, se till att du vet det också. Agneta, du är grym. Vi ses snart igen. High five på den. Ha det bäst nu allihopa. Vi ses snart. Ciao, ciao. Hi.